If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
5 år och över 140 intervjuer. Alla med framgångsrika kvinnliga ledare och företagare. Eva Ekedal hade jobbat med ledarskap och rekrytering hela sitt liv. Hon startade Karriärpodden för att hon brann för jämställdhet och ville göra skillnad. Shanna Ruterhill har en bakgrund från den digitala världen med bland annat 10 år i olika ledarroller på Google. Tillsammans tog de nästa stora kliv och startade Women for Leaders. Ett företag som tar fram handlingsinriktade program för att leda förändringen och för att få fram fler kvinnor till toppen. För Eva och Shanna handlar det om att alla blir vinnare i en mer jämställd värld. Jag ger er Karriärpodden.
Anna Trone Holst är född i Norge, uppvuxen i Sverige och kandiderade för Demokraterna till kongressen i det amerikanska valet 2016. Då var hon borgmästare i Southampton på Long Island. Nu är hon vd för Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Det här är ett samtal om allt från Annas starka värderingar och engagemang för samhällsfrågor till hur det var att växa upp i företagarfamiljen som grundat Marabou. Med Annas stora erfarenhet av att jobba och verka i USA pratar vi förstås om vad som krävs för att slå sig in på den amerikanska marknaden, men också om ledarskap och vikten av mentorskap. Jag som programledare heter Eva Ekedal och innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Anna Trone Holst, välkommen till Karriärpodden.
Tack.
Vad härligt att ha dig här.
Jättehärligt att vara här.
Jag ser verkligen fram emot det här samtalet. Jag har lyssnat på Sommar i P1 där du hade ditt eget sommarprogram. Förra året var det va?
Mm.
Och jag lyssnade på dig igen här nu. Det är jättebra och spännande. Så jag tänkte nu ska vi liksom grotta ner i vissa delar av det där som du delade med dig av där.
Ja, gärna.
Och du har ju en väldigt intressant både historia och det du gör nu och alltihopa. Så det är frågan om hur ska man fånga detta samtal på en timme?
Ja, det är ditt jobb.
Jag vet, det är mitt jobb. Och,
det slipper jag ansvara
för. Ja, du kan bara koppla av nu och följa med. Därför att jag tänker att vi måste nästan börja från början. För alla kanske inte känner dig riktigt här i Sverige, men du är desto mer känd i New York.
Ja, det vet jag inte. För det var i och för sig nästan någonting som jag skrattade och skämtade om under tiden jag kandiderade då för kongressen. Och det är väl det att de flesta som inte känner mig personligen men som känner mig från det. Det var att jag fick en väldans massa mediauppmärksamhet under den tiden här i Sverige.
Ja, då hajade man till lite. Vem är det här?
Ja, och det bottnade väl i att... Inte visste jag, men att jag var tydligen den första alltså svenska kandidaten då kongressen. Och sen har jag ju då dubbelt medborgarskap och så, eftersom min mamma var amerikanska och min pappa var svensk och jag är uppvuxen här. Mm. Och nu jobbar jag ju då på Svensk-amerikanska handelskammaren i New York, men, och jag kom i kontakt med det ämbetet eller verksamheten under tiden som jag kandiderade för kongressen. Och då blev jag tillfrågad att komma dit och tala vid en talarlunch där. Och min personal då och mitt team runt den här kampanjen, de blev jätteirriterade och sa att you don't have time for that. There are no votes in Sweden for you. Men ja, det kändes ändå lite viktigt för mig och att jag fick koppla tillbaka till vad som var mina rötter ändå. Så då ställde jag upp på den där talarlunchen och jag tror att jag inledde med att jag sa att det är lite komiskt för mig, för det var ganska nära in på valdagen, det var i september och valet var ju då i november, och att jag kunde konstatera att jag var nog, hade nog större, vad vi kallar för name recognition då, det var fler som kände till mitt namn som kandidat för den amerikanska kongressen i Sveriges rike än det fanns i första distriktet New York där jag kandiderade. Ja. Plus att det hade ju kostat mig blod, svett och tårar att tigga till mig de många, många miljoner dollar som man behöver tigga till sig för att man ska faktiskt kunna ha råd kampanj med den här kampanjen. Medan i Sverige hade det inte kostat mig ett öre.
Nej.
Så att det var
ja, det är komiskt. Så spännande det här. Och vi vet ju lite utkomsten av det valet.
Ja.
Jag känner att vi kanske ska ta det på en gång.
Ja, det är lika bra.
Det är lika bra. Det är ju så fascinerande. Du var alltså borgmästare. Nu måste du berätta, vart var det någonstans?
I en stad som heter Southampton, som ligger på yttersta delen utav Long Island då, ungefär en och en halv timme utanför New York. Och då vill jag genast rätta, för jag vet att många, som jag berättade för dig tidigare senast igår, så fick jag rätta någon runt här. Därför att de som känner till Southampton förknippar det med Hamptons och den lite, vad ska jag säga?
Lite glamoröst sådär.
Ja, lite glamorösa semester- och badorten då, Hamptons. Men staden i sig är ju en mindre bråkdel är just Hamptons-delen. Ja, någonstans 25-30% utav befolkningen lever på eller under fattighetsgränsen. Och fattighetsgränsen i USA är väldigt, väldigt låg. Mm. Och lever man dessutom i delstaten New York där levnadskostnaden är ändå ganska hög, så är man väldigt fattig. Och jag kan få, som jag senast fick igår, en reaktion var så här, aha, vilket trevligt jobb,
ja.
Vad glamoröst. Men jag kan säga att det var väldigt lite glamour i det och mycket jobb runt ganska knepiga vardagsfrågor faktiskt.
Svåra frågor. Mm. Och där var du ganska många år, var det 8 år eller?
Mm.
I den rollen.
Ja.
Så det är klart att det där måste vi höra mer om. Men jag tänker att vi måste ändå backa klockan till hur du kom till de här väldigt, för oss vanliga svenskar så är det ju, så det låter väldigt borgmästare på Long Island är ju långt ifrån den svenska vanliga karriärvägarna.
Mm.
Men hur är du uppvuxen? För du är uppvuxen här i Stockholm, eller hur?
Det är det är jag. Nej, men
trots det norskklingande namnet.
Ja, men jag är faktiskt född i Oslo. Men det har att göra med att min pappa och familjen är norsk från början. Och min farfar var första tronhållstan som kom till Sverige. Och min pappa var född i Sverige. Men han åkte iväg och fick för sig att han ville gå på business school i USA. Och det gjorde han. Och där träffade han min mamma.
Mm.
Mamma var från Chicago, men de förälskade sig och sen flyttade hon tillbaka med pappa hit. Men då var pappa verksam på Findus i Norge från början. Mm. Och då är både min bror och jag födda i Norge. Och min syster sen, för vi bodde i Köpenhamn en kort stund efter det. Och min syster är född där, så ingen av oss är faktiskt födda i Sverige. Men vi flyttade till Sverige. Jag minns inte tiden innan Stockholm.
Nej.
Så att jag var, jag vet inte vad jag var, 3 år gammal, någonting sånt. när vi flyttade hit. Så jag är uppvuxen här i Stockholm och gick i skola här till nian. Och sen fick jag pappa framförallt för sig att nej, nu tyckte han att vi skulle gå åtminstone på high school ett par år. Och ja, se en värld som var kanske lite större än...
Han ville skicka ut er.
Mm, det ville han.
Både dig och övriga syskon.
Ja, min bror och jag åkte samtidigt. Mm. Sen blev det tyvärr så att han insjuknade. Vi åkte iväg i augusti och kom hem då över julen. Och då var han dålig och fick en cancerdiagnos strax efter det. Och sen gick han bort följande sommar. Så att, och då fortsatte vi att läsa och plugga där. Och sen mamma amerikanska då flyttade så småningom tillbaka till USA. Ja, sen levde hon tyvärr bara några år till efter det.
Ja.
Och sen,
så du förlorade både pappa och mamma ganska tidigt då? Men det är ju spännande med din familj och pappa och det företaget.
Mm.
Som jag har fått höra i sommarprogrammet. Att det är ju choklad, pralinkungen, eller vad kallades han för?
Ja, han kallas för pralinkungen.
Grundare av Marabou? Eller?
Nej, min farfars far grundade då Freja i Norge.
Mm.
Och min farfar Marabou här i Sverige. Och sen tog pappa över efter farfar. Och sen gick ju han då tyvärr bort. Väldigt ung. Och min farfar bara några år efter det också. Ett par år efter det. Så att sen försvann det ur familjen helt och hållet.
Ja.
Så att...
Hur har det här liksom, vad har det betytt för dig just den här företagarbiten?
Jag har faktiskt ganska starka minnen av att jag tyckte jag observerade eller försökte, och jag tror inte jag gjorde det medvetet alls, men ja, pappa. Och vi hade alltid mycket folk hemma som var på besök. Och mamma och pappa var så. Det var inte affärsmiddagar på stan eller så. Utan då kom folk hem till oss.
Mm.
Och då var vi alltid med. Vi fick nog lyssna och vara med på rätt mycket samtal. Trots att vi inte var i någon högre ålder.
Okay. Så du fick i dig direkt, indirekt och mycket, på något
sätt. Ja, och mycket samtal om samhälle och ekonomi och politik och... Och Sverige var ju ett lite annorlunda land på 60-70-talet än vad det är idag. Och jag tänker faktiskt ofta på idag att, och jag kommer ihåg när skattesedeln kom, så sa alltid mamma, go hide, the tax is it. Papers are here.
Okay.
Your dad is not going to be happy when he comes home. För vi pratade ju engelska hemma. Och mycket riktigt så kom den här skattesedeln. Och jag vet att pappa och mycket samtal runt att men det här är inte ett system som fungerar. Och nu tror jag att om pappa, eller jag vet att hade pappa levat idag och varit med om den här förändringen i hur hela systemet är upplagt idag och ekonomin fungerar idag, som är ju ganska dramatiskt annorlunda. Så tror jag att han skulle vara väldigt stolt över mycket av det och tyckte att det ändå hade gått åt rätt håll. Och sen hade jag ju med mig att växte ändå upp i ett samhälle där man värnar om folket och...
Hur var företagskulturen? Vad var det han, hur var han som företagsledare?
Jag tror att han var väldigt före sin tid i mångt och mycket, och väldigt amerikansk. Fabriken och kontoret låg ute i Sundbyberg på den tiden.
Marabouparken.
Och det var ju någonting som både farfars far och farfar, de var alla väldigt konst- och kulturintresserade. Och den här parken, vilket sen byggdes ju en ny fabrik ute i Upplands Väsby på samma sak. Det är en park med mycket konst och sånt där. Och till för att fabriksarbetarna skulle kunna gå ut och ta sina luncher och raster och kaffet ut. Och kunna gå runt och få frisk luft och titta på vacker konst och sånt där. Och sen var pappa väldigt igen då sitt amerikanska. Han tog hit mycket Jag vet inte hur många det är som lyssnar på det här som kommer att komma ihåg vem Danny Kaye och Josephine Baker och så. Men han tog ju hit sådana. Och jag kommer mycket väl ihåg att vi satt i matsalen på Marabou och Josephine Baker kom in på scenen och hade korta guldshorts på sig och en stor pälshatt och började sjunga där. Och det var ju smockfullt med alla som jobbade där. Och alla älskade det där. Ja. Så pappa var väldigt, han var väldigt härlig på det sättet. Och mamma var en väldigt härlig person också. Och så kommer jag ihåg att de byggde om kontoret där i Sundbyberg och gjorde ett öppet landskap.
Mm. Och det måste ha varit...
Ja, det tror jag inte någon annan hade. Nej, jag tror inte någon annan hade det på den tiden.
För då var det korridorer och egna kontor.
Och det kommer jag ihåg att det hade varit innan den här ombyggnaden. Men sen kommer jag också ihåg att jag tyckte det var lite jobbigt när jag skulle gå dit. Och jag var där rätt mycket. Att jag tyckte att... Jag var tvungen att liksom gå igenom det där landskapet där de satt alla. Jag var där därför att jag behövde extra hjälp med skolan.
Mm.
Och då fick jag åka dit och satt och pluggade på eftermiddagarna.
Ja.
Och det skämdes jag ju för.
Ja.
Och då tyckte jag var lite skamset att behöva gå igenom det landskapet och alla de här som såg att alla kommer och hon... Dottern som är så dålig i skolan. Men å andra sidan så...
Men du tog ju verkligen massa revansch där sen med skolan.
Ja, det har väl också präglat lite grann vad jag gjorde sen. För när jag fick egna barn sen då så kände jag att det var risk för att i alla fall ett par av dem skulle hamna i vad jag kände var den fällan jag hade hamnat i. Att jag begrep mig inte på skolan och hela det upplägget. Och jag tyckte det var tråkigt. Och jag var ingen bra på matte och fysik och de där grejerna. Och så tyckte jag att ibland så fick man någon som undervisade på ett sätt som... det här är ju inte så knepigt och så. Och sen faktiskt när jag kom till... Och sen gick jag på... Lycée français här.
Ja, just det. Franska skolan. Det var, hur kom liksom franska skolan in i bilden då?
Ja, men det tror jag var ett misstag. Jag tror att min icke-svensktalande mamma tror jag faktiskt inte riktigt förstod vad det var hon skrev in mig på där. För att angloamerikanska internationella skolan, den låg ju tvärs över parken där, Johannesparket. Jag tror faktiskt att hon hade missuppfattat lite grann. Åtminstone att jag hade hamnat i lycédelen. Och jag tror inte ens jag var 6 år fylld.
Och det var helt fransktalande.
Och det var helt fransktalande. Och det kommer jag ihåg att jag kom hem och sa, hi darling, how was school? Och, I don't know, I didn't understand anything. Oh, sa mamma. Så hon kallade mig för Greta Garbo. Hon tyckte att jag hade lite så här drama tråd i mig. Och hon trodde inte riktigt på att jag faktiskt inte förstod vad de sa för något. Men det gjorde jag verkligen inte. Och det tog en stund innan de riktigt förstod, tror jag, att det var så det var. Och då så... Ja, jag var ju helt... Jag behövde ju lära mig språket.
Ja.
För att inte tala om... Att 2 + 2 = 4 och att Lissabon var huvudstaden i Portugal.
Men du fortsatte på franska skolan i Stockholm då?
Det var inte för att jag ville det. Men mamma och pappa hade fått för sig att det här är en gedigen utbildning. Och sen så har det visat sig väl också att språket hade jag lätt för. Och det har jag. Så att den biten var inte den knepiga biten. Det var mycket annat som var... matte och så. Och sen så undervisade de ju på ett väldigt, väldigt gammalmodigt sätt.
Mm.
Sen när jag skickades, det finns inget annat ord för det.
Nej.
Men när särskilt pappa sa att nej, nu ska du pröva på att plugga i USA. Och
så du ville först inte?
Nej, liksom. Jag ville absolut inte. För då hade jag efter 8 år i franska skolan till slut tjatat mig till att jag skulle få gå på svensk skola. Så jag gick svensk skola i 2 år. Det tyckte jag var väldigt roligt.
Mm.
Fick massa kompisar. Och det var roligt. Det var helt annat. Men jag måste ju också säga att det var inte plugget som var det som alla var så insåg. Det var ju mest det sociala.
Det var lite andra grejer som kommer in i livet.
Ja, det var ju så. Och sen var det för mig efter den ganska rigida liksom, franska skolan så kändes det väldigt skönt. Men sen då tror jag pappa tyckte framförallt att nej, nu måste skolan bli prio, inte det sociala. Och då skickades jag till ett flickinternat. Men så olycklig som jag var för det, jag började faktiskt för första gången tycka om att och fick läsa, mycket större valmöjligheter i...
Då började det bli roligt.
Mm, då började jag, och sen började jag också förstå att jag hade språkegenskaper och sånt där. Att jag, så jag pluggade mycket språk och så. Och, ja, och sen så var jag också genast väldigt tagen av det här, hur ambitiösa de här amerikanska tjejerna var. Där var man liksom i nian, tian och alla bara pratade om vilket college de skulle gå på universitet och hur de skulle se till att de kom in dit. Och ska börjat planera för det 3-4 år innan och läste vissa kurser väldigt strategiskt.
Så det var väldigt stor skillnad?
Väldigt stor skillnad på ambitionen. Mm. Och det blev också för mig en ambition. Jag ville gå på universitet, jag ville plugga på college. Och sen så blev det lite av en utmaning för mig, rent bara praktiskt och ekonomiskt. För ja, då hade pappa gått bort och farfar gått bort och så. Men det tror jag i för sig var en bra början
också.
Hur man skulle klara det där. Så, att,
så sen pluggade du färdigt på college?
Ja, då gick jag på college i Washington och pluggade utrikespolitik. Och,
vad tänkte du då att det skulle bli då?
Jo, men jag ville bli diplomat.
Ja.
Eller jag ville jobba på UD.
Det är inte så himla långt ifrån det du gör nu, kan man tycka.
Nej, men jag talade 5 språk då och jag var fascinerad utav utrikespolitik. Och
du har ju varit inne på FN och jobbat under något lite kortare period. Men, men innan det så var det, om vi bara ska liksom ringa in kort din karriär här. Så de där första åren som efter när du hade gått färdigt, vad gjorde du då till att börja med?
Jo, men då första jobbet, då blev det inte att jag tog den här UD-examen och så där borta som man gör. Utan jag flyttade till New York. Och det var helt personligt. Det hade bara med mitt personliga liv att göra. För då hade jag träffat min blivande man och så. Och han jobbade i New York på den tiden. Så hamnade jag på ett jobb där som igen hade bara med mina språkkunskaper att göra. Men det var faktiskt en reklambyrå.
Mm.
Det var lite av en sån nisch, lite butikreklam. Det var en London-byrå som hade startat i USA. Och de hade mycket utländska kunder. Det är nog det enda jobbet jag har intervjuat för i mitt liv.
Mm.
Och faktiskt sökt. Det andra har bara hänt en efter det andra. Det
finns ingen karriärplan sådär?
Nej. Och det kan jag ibland tänka, jag kanske borde ha planerat det där lite bättre runt, ja, inte vet jag, pensioner och sånt där.
Det är väldigt få som sitter i den där stolen där du sitter nu som har gjort det, kan jag säga.
Mm. Nej, och jag tänker, idag tänker jag på också, för man talar ju ändå rätt ofta med studenter och vi har hos oss på Handelskammaren i New York så har vi förmånen att vi har stipendiater och praktikanter som kommer till oss. Vi har en fantastisk förmån. Till exempel har vi Bertil Edlunds stiftelse som sponsrar en skala hos oss varje år.
Mm.
De kommer till oss och det är alltid jätteduktiga svenska studenter. För det är klart för dem att komma till New York och jobba i verksamhet som våran är väldigt utvecklande och intressant. Men om man tänker om man pratar med dem om, hur ser livsplanen ut här? Hur ser karriärsplanen ut? Och då kan de fråga mig, hur det? Och idag så känner jag att det jag säger till ungdomar idag är, det är inte så mycket, ska jag bli revisor, ska jag bli tolk, idag tycker jag att man ska tänka på vilken roll vill jag spela i att lösa de här knepiga utmaningarna som vi har idag runt hållbarhet, SDG-målen och så vidare. Därför då för det första kommer man utan tvekan att hamna på någonting som är spännande, utmanande, har en riktig... Ja, en riktig
betydelse. Det blir liksom ett högre syfte, men det tycker jag man hör hos många också som kommer nu. Att det är inte bara det där att skaffa sig ett riktigt jobb som åtminstone jag fick göra. Utan det handlar liksom om vad ska du göra för
Nej, och det, och,
vad vill jag bidra med?
Liksom. Ja, precis. Mm. Så att jag tycker att man kan tänka så idag. Och man bör tänka så. Man måste tänka så idag. Så att det är väl lite skillnaden som sagt från när vi... Jaha, vad ska jag bli när jag blir stor? Idag är frågan, hur ska jag vara med och bidra till att vi löser de här stora utmaningarna? Vilken roll vill jag spela i den?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men ditt samhällsengagemang och politiskt intresse och så, började det liksom ur ett amerikanskt perspektiv?
Det började mig icke-vetandes då, men när jag då började på den här skolan utanför Boston, jag hade en lärare där, en ung kvinna som hade gått på Harvard och hon var sociolog och hon var lite hippie så där, men supersmart och väldigt engagerande. Och det för mig var väldigt nytt. Det var någon som kände som inte en riktig liksom fröken. Och hon delade in oss. Hon ville att vi skulle debattera. Liksom, vi skulle ha debatt runt olika samhällsfrågor. Och vi fick bara tilldelade ämnen. Och då blev jag tilldelat ämnet... barnomsorg och daghem.
Mm.
Och då var det just vad som nu debatteras som kallas för universal child care. Vilket finns ju inte i USA.
Nej.
Ännu idag finns det inte i USA.
Och
det är ju en ekonomisk och socioekonomisk fråga som faktiskt tycker jag präglar hela framtidsutsikten för så många barn. Och då fick jag ju möjlighet att prata om, ja, men jag växte upp i Sverige och där finns det daghem och den omsorgen för alla. Och då kom de igen och sa, ja, men det är Sverige socialistiskt och i USA som vi vet idag särskilt så är man ju tillbaka på det här med att det där är ett skamfilat ord. Men då kunde jag säga nej, man måste förstå hur ett samhälle präglas av ett sånt system. Sen kan man diskutera grader utav det och hur man går till väga och kostnader och skatte och vad får jag för pengarna och allt det där. Men en sån sak som vi tycker väldigt bas sak här att det finns daghem och den möjligheten.
Så då gick du igång där på det?
Då gick jag igång på det. Och ja, vann den där debatten med buller och bång. Och då kände jag att ett, hade någon sagt till mig ett halvår tidigare, därmed skulle jag ha sagt, aldrig i livet, jag vill inte ställa mig på någon scen och debattera någonting. Men att jag ändå kände att men det där brann jag för, och också, ja, det där var ju en fin skola så att säga. Och de där tjejerna kom ju inte från, i mångt och mycket från bakgrunder där de överhuvudtaget tänkt på att det kanske gjorde en skillnad för barn som inte hade växt upp under deras goda förhållanden då. Och sen när jag då många år senare blev mamma själv och levde i en kommun där skikterna var väldigt bland de som hade det bra och inte så bra. Och där det här med daghem och barnomsorg inte fanns. Ja, då kände jag att nu ska jag,
det här ska jag leva in på.
Ja, nu ska jag leva som jag lär. Mm. Och engagerade mig i den kommunen.
Just det, så där var där du också drev Bridgehampton.
Ja, det var just en organisation som stödde då barn från lite sämre förhållanden. Och om jag tänker tillbaka på, jag vet att du kommer att fråga mig, så att nu svarar jag dig utan att du frågar. Men liksom lite höjdpunkter som man tänker tillbaka på i sina, då en av mina tydligaste höjdpunkter och som jag tänker tillbaka på var, och jag har sånt starkt minne av att jag verkligen satte som mål att jag skulle få dit någonting som heter Head Start, som är ett federalt program som då betalas ut av den amerikanska regeringen, som ger då tidig läskunskap och förskola utbildning för små barn från icke goda ekonomiska förhållanden. Och det där är påvisat att det förändrar liv alltså för de här barnen. Och jag gav mig tusen på att vi skulle ha en Head Start där ute. Och förhandlade med dem fram och tillbaka väldigt mycket. Och kommer mycket väl ihåg när jag körde ifrån deras huvudkontor och skrev på de papprena. Och åkte därifrån och kände att men om jag inte lyckas med något annat i det här, eller så är jag, ja, det här känner jag att jag är bara glad att jag lyckades med det här. Och det här vet jag kommer att ha en positiv impact, som är nu ett av våra favoritord idag, på många barn och familjer i framtiden. Och det kändes som att nu har jag lyckats med någonting som faktiskt betyder något för mig, för det personliga.
Så det där var en riktig höjdpunkt. Men du, hur blir man sen borgmästare då?
Ja. Nej, men igen, ingenting som jag på något sätt hade planerat. Men faktiskt den där lilla bilturen från just det. Samtidigt så fick jag ett samtal. Och sen ibland kan man tänka, hur var stjärnorna? Vad var konstellationen just den just tidpunkten? Då. För samtidigt så fick jag ett samtal från Columbia University. Dit jag hade sökt. För jag ville läsa en masters i mänskliga rättigheter och fredsförhandling. Lite tillbaka till min då. Och under den tiden så hade jag startat en skola också som hade mycket att göra med att dels så ville jag att det skulle finnas en utbildning som var mer lik den jag hade själv efterlyst som barn. Men som också sammanförde barn från de här olika socioekonomiska skikten. Och så ville jag att mina barn skulle gå i en sån skola också. Och jag ville att de skulle älska att gå i skolan, till skillnad från vad jag själv inte gjorde som barn. Så att jag hade blivit väldigt engagerad i hela kommunen där, och så blev jag då antagen till det här mastersprogrammet. Och igen, om jag ska säga saker som har hänt som har varit såna här punkter som jag kan säga, okej, det där gjorde en skillnad i vad jag sen gick vidare till. Och det var att läsa den här mastersen som jag gjorde. Och jag hade 3 barn då. Mm. Och pendlade mycket fram och tillbaka. Så att det var en utmanande tid. Men den utbildningen ledde till att jag då fick vara på FN. Det var kopplat till min utbildning och att jag läste då mänskliga rättigheter och just fredsförhandling. Då höll ett ämbete på FN och att rösta för första demokratiska valen i Kongo. Det var år 2006 och hade samlat ihop ett team just för att jobba på det. Och då hade jag en professor på Columbia som var fransyska. Och hon hade tidigare varit stabschef åt Kofi Annan. Och hon frågade mig, skulle du vara intresserad av att gå med i det teamet?
Ja,
ja, ja, ja. Och det är också en sån här, jag glömmer aldrig första dagen jag gick in genom dörrarna där på FN och bara tänkte, nej men, ska jag verkligen äntligen få vara med om insidan på det här och hur det här fungerar? Och det var väldigt intressant. Uppdraget var ju väldigt intressant. Det var också väldigt intressant att se hur knepigt det är med FN. Mm. Väldigt knepigt upplägg, ett nödvändigt upplägg för att det ska verkligen fungera under den demokratiska fanan som den fungerar. Livsviktigt tycker jag.
Ja, verkligen.
Men och sen då när det kom mot sitt slut, så lång historia, men då blev jag tillfrågad om jag skulle kunna tänka mig att kandidera för den här posten då på kommunalrådet då.
Så, ja, just det. Det är också en valprocess såklart. Ja.
Mm. Mm. Och jag, nej, vad ska jag göra? Nej, det...
Sa du nej först?
Ja, jag tänkte det där med liksom, jag är en political junkie som man säger på engelska, att jag var alltid och är fortfarande, jag brinner ju för politik och allt, men alltså på policy-sidan och utrikespolitik och ja, fred och konfliktslösning och sådär. Men, jag hade ju aldrig tänkt mig att jag själv skulle hålla på med det där. Men lång historia kort så kände jag ändå att det var så mycket som var så, eftersom jag hade sprungit in och ut på, i stadshuset där då med, under den tiden som jag drev den här organisationen och när jag startade skolan och sånt där, så att jag var väl medveten om hur mycket det var som inte fungerade som skulle där, så tänkte jag, aja, men jag ställer upp i alla fall för att jag vill att vissa debattfrågor ska vara med. Men ja, det var varken jag eller andra som trodde jag skulle vinna det där, men så blev det.
Men när du sen då gick in i den nästa utmaning att också kandidera till kongressen. Mm. Hur tänkte du då? Då hade du liksom blivit uppmanad till att göra det.
Ja, nej, jag blev nästan jagad till att göra det.
Ah, så du var liksom populär där och så ville alla att du skulle...
Ja, det var... Då utmanade jag en sittande republikan och stor Trump-anhängare. Och det var ju samma år som Trump kandiderade.
Ja.
Och då hade partistyrelsen i Washington bestämt sig för att dels så tyckte de att det här med att jag var kvinna och att jag ändå hade suttit som borgmästare och hade det som CV och referens jag kunde prata om, att jag ändå hade tagits med många av de här problemen. Och sen hade vi då en väldigt knepig ekonomisk situation. Och det är en lång historia, men vi hade ett underskott som hade inte talats om, men som jag då lyfte fram när jag blev invald där, och men tog tag i det där och då kändes det för dem som, ja, vad ska jag säga, en erfarenhet och någonting som jag hade lyckats med som berörde skattepengar och att det var någonting som... Republikanerna talar ju hela tiden om att det är de som klarar ekonomin. We're the fiscal conservatives, som de alltid säger.
Mm.
Sen är det ju faktiskt så att USAs ekonomi har alltid fungerat bättre under demokratiskt ledarskap. Men och sen är inte jag så där galet partisk. Men i det här fallet så hade republikanerna suttit vid makten där i ett par stycken decennier. Och de hade inte skött det där rätt. Så att det var ett jättejobb. Det tog 3 år. Och med ett team som jag satte ihop där. med en väldigt duktig ekonom och ett gäng revisorer och så vidare. Och vi jobbade nästan dag och natt i ungefär 3 år för att ta tag i det där. Och det var ganska vida känt, så att det där kände de var att, någonting att, som
du ja, hade skulle liksom få cred liksom. Bra. Ja, precis. Men du, vi måste ju prata då om den här, för vi svenskar, det vet ju, vi är ju så här, vi var ju väldigt fascinerade av eller det är vi ju alltid när det är USA ska gå till val, och det är ju rätt fascinerande att vi är det, tycker jag. Men det, vi är ju liksom mer intresserade av det ibland än av vår egen politik.
Nej, men jag tycker faktiskt att det är någonting som är till skillnad mot faktiskt mycket amerikaner som är så oinsatta i världspolitik och så vidare. Jag tycker det är någonting som svenskar ska dunka sig själv i ryggen lite grann för faktiskt. Det är att det finns en hög vetskap och förståelse, tror jag, för världspolitiska frågor och så vidare. Så att jag tycker det är bra att svenskar är så intresserade av det som
Men händer. Den här kampanjen som du då drev, vad jag förstår så är ju det liksom typ, det är som ett eget företag att driva en kampanj.
Det är det verkligen. Det är det.
Hur stor var din stab liksom?
Ja, sammanlagt så var väl 60-70 stycken.
Som liksom, jag såg lite när jag googlade nu, så såg jag lite affischer och bilder som kom upp ifrån kampanjtiden. Så att då förstod jag verkligen att det här är ett superstort arbete.
Ja, men det är
alltid
från folk som är ute och knackar dörr till... sen har man ett gäng.
Så du jobbade liksom dag och natt där med att synas?
Ja, men det gör man. Den stora utmaningen är ju att är man första gångs kandidat, vilket jag ändå var på den nivån, vilket är ett helt annat företag än på den lokala nivån, så har man har liksom inte tid att lära sig, utan man måste bara, det bär eller brister på något sätt. Och sen är det jättesvårt att hitta folk som faktiskt kan klara de där utmaningarna. För det är hela strategin och vilka dörrar ska man knacka på, vilka ska man inte knacka på, hur samlar man in tillräckligt med medel. Och hur, alltså det är så mycket som går in i det där.
Men du var som först på listan under Hillary.
I det distriktet var jag det.
Ja, det är ju häftigt. Ja, men då vet vi ju alla hur utkomsten blev. Och jag kan säga att jag själv var faktiskt inbjuden till en valvaka som ambassaden hade här.
Aha.
Och var otroligt... Det var ju som en overklig upplevelse.
Ja, men det var det. Och det
måste ju ha varit ännu mer overkligt för dig såklart som satt mitt uppe i det. Vad trodde du?
I de flesta kretsar så var det ju en chock. Och för mig var ju den valkvällen och natten, då hade vi samlat sådär som man gör. Alla olika kandidater på alla olika nivåer. Och så kommer de där resultaten in. Och vi var då i en stor fackföreningslokal på Long Island. Och det gick ifrån att... alla på lokal nivå, alltså det här var ju demokratiska högkvarteret då, var ju väldigt få som vann någonting. Alltså på lokal nivå också. Och sen när, och det gick ganska fort. Så att mitt race, det kändes sen när siffrorna började bli väldigt, det började bli klart att Hillary skulle inte vinna det där valet. Nej. Ja, då blev det helt enkelt ett chocktillstånd där. Och alltså flera av de här unga valarbetarna, de satt och grät.
Ja.
Och alla kramades. Så det var...
Här i Stockholm så gick liksom folk bara gick hem. När man insåg att det var precis som att festen tog slut, eller vad ska man säga. Ja, mycket, mycket märkligt var det ju. Men det var ju ändå roligt att höra. Då när du befann dig i det här så tog det inte så himla lång tid, och sen så fick du det jobbet som du har nu då.
Ja, det är många som har frågat mig. Ja, men är det där den absoluta liksom lägsta punkten i ditt liv? Och nej, jag svarar på det. Alltså inte personligen från ett världspolitiskt sätt och samhällspolitiskt sätt. Så ja, det, men alltså inte mitt race så mycket personligen. Nej. Därför att jag tyckte ändå att det hade varit en otroligt intressant och givande upplevelse att vara med om. Och man lär sig ju hur mycket som helst och träffa hur mycket människor som helst och så på det sättet. Men nej, och sen så, ja, som livet är, så ringde de från Svensk-amerikanska handelskammaren. Ja, om det inte var nästa dag så var det dagen efter.
Men to be då, känner jag, där du är nu. Jag tänkte att vi kanske ska säga några korta ord bara om vad Svensk-amerikanska handelskammaren är för något.
Ja, men gärna. Det är den första svenska handelskammaren utanför Sveriges gränser. Den grundades 1906. Den är, ja, om inte den största, så bland de två eller tre största av de svenska handelskammarna. Och faktiskt den första utländska handelskammaren i USA. Sveriges regering, då för länge sedan, var den första regeringen som erkände USA som en oberoende stat. Så att det är lite intressant historia, och det är inte alla som vet. Och då alla stora svenska, som jag kallar svenska hushållsnamnen, som har etablerat sig i USA och sen globalt, gick igenom den här handelskammaren. Och många av dem sitter kvar fortfarande. Så vi har uppåt 280-300 medlemmar och medlemsföretag. Och igen då de stora hushållsnamnen, Ericsson och Saab och Volvo och Skanska. Och,
ja, är medlemmar.
Och är medlemmar där. Och för mig intressant då är att, ja, hur starkt de värnar om den här kammaren. Och vi hade då styrelsemöten och middagar och så vidare i förra veckan. Och där det där togs upp igen, just hur viktigt det är, nästan mer idag, när vi pratar om handelskrig och allt det knepiga som ändå är en del av ekonomin och näringslivet idag, att en sån här kammare finns och finns där för att främja svensk näringsliv, svensk företagsamhet. Sen för mig kändes det då för lite drygt 2 år sedan när jag satt igång där då, var att vi också skulle värna om hela den här nya tillväxtekonomin och entreprenörerna och hela den här innovationssektorn då. Men också se till att det blev lite av en korsbefruktning och en plattform för att stora möter små och nya, möter gamla och så vidare. Därför att det vet man ju att då händer det bara intressanta saker. Så att det har varit...
Det har ni gjort jättespännande. Jag fick ju möjligheten att vara där och se och besöka Gateway som är som ett... Ja, vad ska man säga? Som ett coworking space för de företagen som vill innovera och starta upp i USA.
Nej, men jag och teamet då kände att det fanns... Om man tittar på vår mission och liksom vad vi har för mission där, så är det ju då att främja svensk företagsamhet i Sverige och likadant för amerikaner som är intresserade av svensk näringsliv. Men om man tittar då på hela den här tillväxtsektorn och så vidare. De kommer ju till USA och etablerar sig i USA under väldigt annorlunda förhållanden än vad de här storföretagen gjorde för många år sedan. De kommer inte med hela den infrastrukturen så att säga. Utan de kommer ofta som ett par stycken unga, hårt arbetande entreprenörer. Och då är det jättelätt att bara gå bort sig i vad som är en djungel, det är ingen tvekan om det, och med stora utmaningar. Och då kände vi att det vi kunde göra för att ta, alltså det som alltid hade varit våran mission och så vidare, men att anpassa den till nutida ekonomin lite bättre och företagsamhet, var att bre på våra tjänster för att verkligen hjälpa dem och vara ett riktigt stödorgan. Och det ledde till att vi nu fungerar då som ett riktigt stöd om man har juridiska frågor, om man har etableringsfrågor, om man söker kapital eller partnerskap och så vidare, så finns vi där då för att ledsaga där. Och sen ledde det till att vi sa, nej men, en fysisk plats där vi kan få de här mötena att ske, där vi också kan skapa en mjuklandningsbana för entreprenörerna, men även en hubb för storföretagen. Och ett tillfälle för alla dem att kunna träffas och utbyta erfarenhet och kunskap.
Jättehäftigt. Och Gateway är ett väldigt bra namn. Det blir ju liksom gaten in där.
Ja, nej, och det är ju, tanken är ju att det ska vara gaten in till hela USA.
Ja,
inte bara
jag förstår det. Superbra. Du, nu ska vi försöka knyta ihop här din karriär. Och då gör jag ju alltid det genom att man själv får reflektera lite. Det är många som tycker att, ja, just det, jag har inte tänkt på. Men nu har du chansen här att dra dina liksom röda trådar. Vad är det för någonting som du kan se när man liksom lägger ut hela din livslinje här nu med de erfarenheterna du har? Vad är det som har betytt mest?
Det som har betytt mest tror jag väl att jag medvetet eller omedvetet har väl kanske hela tiden följt mina personer. Och att jag har känt att jag ändå, jag vill vara med och bidra till ett bättre samhälle. Och att jag ändå har följt, igen i början kanske lite mer omedvetet, ja, det jag känner liksom att jag brinner för. Och jag har nog präglats hela mitt liv av ett obehag runt socioekonomiska klyftor. Och varför har vissa det så väldigt bra och andra det så väldigt, väldigt utmanande?
Du har ju varit ledare nu i USA länge och att vara liksom kvinnlig ledare där skiljer sig säkert en del från att vara det här, men säkert ibland inte alls. Vad är dina erfarenheter?
Lite blandad faktiskt, i att jag känner också att jag, lika mycket som man ibland har känt sig bara, alltså, bara bort, ska säga, att det där kan säkert inte hon, till att man ibland har suttit i, och flera gånger när jag tänkte jag har suttit i ett mötesrum med ett stort antal män och man är allt som oftast den enda kvinnan där. Men i och med att jag har suttit i ledarskapsroller ganska länge så har jag ändå suttit vid de där borden i en ledarskapsroll. Och då ibland också känt att folk har sagt, men jag har förhöjd respekt för att du sitter där som kvinna och har ändå klarat vad det nu är man har klarat för något, och eller man kan sina saker. Och
så det har snarare kunnat varit en fördel?
Ja, ibland så tycker jag nog att det har varit det. Men också ofta när man bara känt att man blir bara bortsasad liksom.
Det här med härskartekniker, så har du liksom, har du några exempel på när du har varit utsatt för något som inte har varit bra?
Ja, det har jag väl. Och det utan att gå in på liksom exakta sådana, men där det ändå har varit en röd tråd i dem. Och då kan jag väl känna ibland sitter man med till exempel stora företagsledare eller stora namn inom politik och så vidare. Där det, jag tycker det fattas den här ödmjukheten och den här lite ömsesidiga respekten.
Respekten.
Och det tycker jag ibland att man när man stöter på det, då känner man, ja, det gör lite ont i själen. Och jag har väl haft några sådana riktiga låga punkter. Men sen har jag haft många väldigt höga punkter där jag har liksom känt vilken tur och jag har haft och hur mycket jag har verkligen kunnat känna vilket härligt möte det där var. Eller vilket härligt samarbete jag har med personer som jag verkligen respekterar. Och där jag känner att de har haft glädje av att jobba med mig också. Så att, och sen kan jag säga också att för mig den här nu, det jag gör nu och den här återkopplingen till Sverige och har varit mycket sånt där jag har känt en väldig uppskattning för många väldigt duktiga, särskilt kvinnor, som jag har fått jobba med och träffa och som jag har en enorm respekt för.
Du, jag frågar ju alltid mina gäster. Vi brukar ha en diskussionspunkt som handlar om det moderna ledarskapet och vad som ska krävas utav ledarskapet i framtiden. Och där vet jag ju att du har många tankar om. Vad tror du är det som blir liksom de viktigaste bitarna att ha med sig in i för att kunna bli liksom en modern ledare i framtiden?
Nej, men man måste 100% tro på det man leder. Och det, alltså vad målet är med ledarskapet. Man måste 100% tro på det man gör. Eller det man jobbar mot. Och så måste man få ett team med sig som brinner på samma sätt som man själv gör för det där. Ja, magkänsla tycker jag är väldigt, väldigt viktigt i det där. Jag tänker ofta på det att man ska hela tiden vara väldigt ödmjuk för sin magkänsla. Och säga okej, nu talar min magkänsla med mig. Och kanske en röd flagga som går upp. Eller snarare tvärtom. Att den bara whoop, försvinner och säger nej men. Det där ska du köra, eller henne eller honom ska du jobba med, eller någonting sånt. Och det måste jag säga, när jag känner att jag lyssnar på min magkänsla och ger den plats den ska ha, så har det nästan alltid tjänat mig väldigt väl. Ja, man ska brinna för vad man gör, man ska känna 100% i, inte kanske att man kan allting. Och det är en annan sak i det där. Och ibland kan, tror jag, folk bli lite förvånade att jag kan säga helt öppet att ja, men jag kan inget om det här. Och då är det lite sådana här gamla grejer, men ska aldrig erkänna att du inte är bra på
nej,
det här.
Det. Men blir det då?
Ja, men jag gör ofta det. Ja, jag kan säga, men
så
jag,
en öppenhet
ja,
där.
Och till exempel när vi sparkade igång det här med Gateway och hela det, så ja, men jag vet inte hur man startar en hubb och för ihop liksom innovation och stora och små företag och här. Men då tänker jag lite på det här Pippi Långstrump. Ja. Att, ja, men det där är jag nog bra på, för det har jag aldrig prövat.
Nej, precis. Den är ju glimrande. Ja. Du, det här, vi har ju spännande grejer på gång som vi kanske inte kan berätta allt om ännu, för det är inte färdigt. Men vi pratar ju om lite olika samarbeten.
Jo, men det kan vi prata om rätt mycket.
Ja, och det handlar ju om mentorskap. Så att jag tänkte att vi skulle prata lite om det också. Hur är din syn på det här? Har du haft någon mentor?
Nej, men jag har haft en brist på mentorer. Och jag har längtat efter mentorer. De få gånger som jag har haft folk som jag ändå skulle kunna peka på som bollplank mer än något annat. För någon mentor har jag faktiskt aldrig haft. Jag föreställer mig att min pappa skulle ha varit en mentor. Och han var väl kanske det på ett sätt som jag inte riktigt förstod. Igen, jag var ju tonåring när jag gick bort. Men jag har ofta varit i särskilt då jobb- och karriärsituationer där jag har känt att jag inte har det bollplanket och det stödet. Och nästan som den här lifelinen. och någon man bara kan ringa och säga, du, det här hände idag, eller jag funderar på det här, vad tycker du och så. Och hur ofta jag önskar att jag hade haft det. Så att det är någonting som jag vill.
Det är faktiskt samma med mig, ska jag säga. Så det är ju bra att vi sitter här då och ska utveckla framtidens mentorskap. För att det är ju verkligen något som inte alla, jag menar, man kan ju, det beror ju på vad man menar med mentor. Man kan ju ha folk omkring sig som man kan prata med lite och sådär. Men det är också att få en liksom utpekad person som inte kanske har en massa kopplingar hit och dit, utan som är lite så här, på sidan om.
Jo, men att det också är ett officiellt, så att säga, förhållande som man har till varandra. Ett arbetsförhållande som man har till varandra. För att jag menar, jag kan tänka på en lång lista med folk som jag gärna skulle vilja ringa upp och säga, du har ändå varit med om någonting sånt här, eller jag har stor respekt för vad du har åstadkommit i ditt liv, eller hur du och han hade en situation, kan jag få fråga dem där. Men man gör ju inte det. Sen vet jag själv att när folk har ringt mig, vilket har hänt då och då, och frågat mig om lite råd och hjälp och sådär, då är man delar ju gärna med sig, och man är ju Ja, man vill ju vara hjälpsam och generös på det sättet. Så att, men jag tror att det är lite skillnad på att säga, men det här är min mentor, det är för att säga, det här är min läkare, eller det här är min hårfrissa.
Ja, precis.
Det är någon man litar på. Ja, liksom. Ja. Och just att formalisera det där tycker jag är, då tas det nog på ett annat allvar. Och sen är det en tjänst och ett stöd som man faktiskt erbjuder officiellt till någon.
Mm.
Så att historien för oss är ju att Handelskammaren har drivit ett mentorskapsprogram i ungefär 10 år. Och det har varit ett mycket uppskattat program. Det just riktar sig mot kvinnligt ledarskap och inom internationell business och ledarskap. Och det har drivits av Yvonne Tunnell under alla dessa år. Och hon har gjort ett otroligt fantastiskt jobb. Men som allting här i livet så tar vissa saker sitt slut. Och Yvonne har nu gått vidare till fantastiska grejer som hon gör. Fortfarande inom mentorskap och jobbar med drottningen och så. Och då så kände jag att men vi ska ju inte lägga av med det här, utan vi ska fortsätta det här. Och då,
i en annan tappning.
Ja, i en annan tappning. Ja. Och då dök ju du och Shanna upp hos oss på vårt Executive Women's Conference i våras. Och då tändes ju tanken då att, ja men,
jätteroligt. Så vi ligger lite i startgroparna för att formulera det där. Så
men
vi
kommer stay tuned, som man säger.
Precis, vi kommer återkomma till det där.
Mm.
Du, sen så ska vi också, du ska få en fråga som du inte har vet om, en specialfråga som du ska få ifrån min samarbetspartner som är Unionen.
Mm.
Och de skräddarsyr alltid en fråga till den gästen som jag har. Och då lyder den här frågan så här. Att jobba i andra länder kräver sin kompetens. Vad var det viktigaste för dig att lära dig när du kom till USA?
Ja, alltså sen kom ju inte jag till USA i jobb. Jag kom ju dit som student. Men om jag får vända på den här frågan lite grann. Därför att jag tror att frågan är väldigt aktuell för folk från Sverige som tar sig till USA idag för att jobba.
Ja.
Och där har jag massa råd och insikter.
Ja, jag förstår det. Men om vi bara tar plocka något av det.
Mm. Nej, men det är att förstå att amerikaner är det jag brukar kalla det buller och bång som gäller. Man är bäst, man är störst, man är, talar högst. Medan svenskar är mycket mer ödmjuka och inte alls den här
hävda sig själv.
Och det är jättesvårt för särskilt unga svenskar tror jag att veta att men du måste gå in på det här mötet med värsta självförtroende, antingen du känner det eller inte, men och låtsas att du känner det i alla fall. Och var väldigt kunnig, väldigt sakkunnig, väldigt klar på vad är det du vill med det här mötet, vad är du ute efter, vad vill du att resultatet av det här mötet ska vara. Och sen ska du kunna linda in det i ett väldigt, alltså det finns ju ett sätt att vara rakt på sak. Men det finns en lite fin stil där, sweet spot som jag brukar säga. Var gärna rakt på sak, men var det på ett väldigt vad ska jag säga, lite sådär socialt och oaggressivt sätt. Man kan vara rakt på sak utan att vara oaggressiv, men framförallt med ett leende och inte, svenskar ofta säger ja men nu är jag här för att jag vi ska
lite allvarliga.
Utan då ska man vara det. Hi, I'm here and I want to tell you about my role. Och en entusiasm och energi som amerikanare faktiskt.
Ja, de har det ju så liksom naturligt och vi måste ju, alla har ju inte det här. Så det är ju något som vi verkligen i så fall måste jobba med. Men det måste man göra om man vill lyckas etablera sig.
Mm.
Ja, är det något annat som du tänker på?
Ja, alltså jag tror att Sverige ligger väldigt högt i renommé i USA idag. Det har ju alla möjliga enkäter visat och så vidare. Så spela gärna på det. Att ja, men jag kommer från Sverige I'm och där Swedish. Är vi ju bra på bla bla bla. Alla grejer vi är bra på här. Och jag är här för att dela med mig av det. Sen får man inte vara, och det pratar vi mycket om på kammaren, när vi gör våra konferenser och så vidare. Vi får heller inte synas som att vi är där för att vara lite besserwiss i att ja, men det här är vi svenskar, vi är så bra på det här. Man får inte vara så, utan igen lite ödmjukhet runt att nej, men vi brinner ju för det här med hållbarhet i Sverige och vi brinner för det här med jämlikhet och så. Så att då har vi därför lärt har vi oss på det här. Ja, och så. Så att man ändå, ja, man är där för att dela med sig, men att ska vi inte jobba ihop på de här frågorna?
Man får lära sig argumentera för sin sak på ett trevligt sätt.
Ja.
Bra där, Anna. Jag tänker också att nu ska vi summera det allra sista orden som du ska säga i podden här. Och då ska ju det helst vara lite så här utifrån dina liksom lärdomar. Vad har du för råd och tips till? Kanske, ibland så brukar jag säga att man ska försöka försätta sig i den situationen som man själv var i 20-25 års åldern. Vad hade du behövt höra?
Men jag hade behövt höra att det finns saker jag är bra på. Jag hade mycket självtvivel och så. Och jag skulle rådge vem som helst. Men sätt dig ner och tänk efter. Vad är jag bra på? Och koppla det med vad brinner jag för? Och det, alla är vi bra på något. Alla brinner vi för något. Om inte mycket. Och följ den här magkänslan. Alltid med ödmjukhet och ömsesidig respekt. Och sen skrattade du och jag lite tidigare om lite av de som har suttit i den här stolen före mig. Som är härliga, duktiga, fantastiska kvinnor som jag nu har förmånen att jobba med. Och en röd tråd från det här med otålighet. Och att det är någonting som tycks prägla oss allihopa. Ja. Vi är väldigt otåliga. Saker ska hända. De ska hända fort. De ska hända effektivt. Och det tycker jag är särskilt idag. Det är alltså saker och ting. Man måste ha lite av en. Och jag tycker om att ha en strategi. Jag tycker om att ha en plan. Jag tycker om att ha en tidsplan. Och så tycker jag om att koppla tillbaka den hela tiden. Och den tidsplanen och ambitionen och målsättningen, den får gärna vara väldigt ambitiös. Den ska vara ambitiös. Man ska alltid tro, eller åtminstone ge sig själv ett mål som är högre än vad man kanske tror att man klarar. Men då blir man ju desto gladare om man faktiskt klarar den. Men, och så tittar man tillbaka på det hela tiden. Ja, men var står jag i den här tidsplanen? Var har vi lyckats med det här? Och det tycker jag är, tänk på det på det sättet. Ja, men Vad vill jag ha åstadkommit om 5 år, om 1 år, om 10 år, vad det nu är för något. Och den får gärna vara ambitiös och den får gärna vara lite otålig.
Det ska bli så spännande att följa dina planer med Sack New York och allt annat spännande som du nu kommer åstadkomma.
Jag hoppas att både du och Sanna kommer tillbaka väldigt snart. Och sen ser jag verkligen fram emot vårt mentorskapsprogram.
Tack snälla Anna för att du har varit här.
Tack snälla du.
Tack till dig som har lyssnat. Så roligt att det är så många som har hittat till oss nu på Women for Leaders och Karriärpodden. Och om du gillar det vi gör, gå gärna in och stjärnmarkera och kommentera på podden i iTunes. Om du vill veta mer om oss så finns vi på womenforleaders.com. Du kanske också har sett att vi har startat en ny Facebookgrupp. Den heter Karriärkvinnor Paying It Forward. Där kan du också gå med. Till sist vill jag rikta ett tack till Unionen som verkar för ett jämställt näringsliv för alla. Du kan läsa mer om dem på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier.
Hey, Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.